helt fantastiskt fin begravning på alla sätt i domkyrkan i Göteborg. Den var ju nästan helt full av människor.
Den 4 april 2018 begravs Eddie Svensson i Göteborgs domkyrka. Det är trångt i bänkraderna. Drygt 170 personer har kommit till kyrkan för att ta ett sista farväl. En av dem är Ann Börjesson, Eddies granne och vän.
Jag har aldrig sett så mycket folk och så mycket tårar och så mycket skratt, och hela kistan sen var ju full av blommor.
Kyrkan är nästan fullsatt. På den vita kistan står ett fotografi av Eddie, och bland blommorna hänger två IFK-halsdukar. En i blåvitt, den andra i rosa.
Men framförallt då talet som Johnny höll i kyrkan då, Eddies storebror, det var så fantastiskt. Så vi skrattade ju och folk grät ju så otroligt mycket, mycket tårar. Och skratt, för han berättade så roliga saker om honom då.
Mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia. Den sista delen av 3 om Högsbomannen och mordet på Eddie Svensson.
Jag försökte ju titta upp en gång i kyrkan, då tappade jag mig direkt. Jag var fokus på. Sen kom brorsan bakom och höll om mig där, så det gick bra.
Eddie, vem är du? Förutom underbara älskade av alla.
Eddie, vem är du? Förutom underbara och älskade av alla. Jag vet att alla här inne undrar varför. Varför fick våran underbara son, bror, vän och kollega, eller ex, inte vara med på festen längre? Det sägs att man alltid ska sluta på topp, eller gå hem när det är som roligast. Eddie, du var verkligen på topp. Du var nöjd med livet, du hade många drömmar och mål. En del långsiktiga, en del kortsiktiga. En del realistiska, en del orealistiska. Du struntade alltid vad alla andra tyckte om dina galna idéer och planer, om ditt utseende och ditt skägg och din klädstil, och att dina makrillmackor förpestade hela din omgivning.
De flesta av dem som vet att det är typ sämst i Sverige att köra bil. Vad gör de? Jo, de åker taxi eller buss. Eddie, du tog taxikort. Det finns inga gränser mot väl.
Framme vid kistan, med den andra brodern vid sin sida, berättar Johnny om sin lillebror Eddie. Om hans förmåga att nästan alltid se positivt på livet. En drömmare som levde i nuet och som älskade att sammanföra människor och att omge sig med andra.
Jag tycker det var med sig för familjen. Förresten, lika bra på singeln. Jag kanske hamnar i klubben med några större flickor och tvåna. Eller i Stockholm.
I bänkraderna sitter vänner och familj. De gråter och skrattar om vartannat. Många bär en rosa detalj i begravningsklädseln. En hyllning till Eddie.
Nu sörjer vi Eddie tillsammans. Och lite senare idag så firar vi honom och tackar honom.
Tack vare Eddie har jag fått flera nya vänner idag som sitter här inne idag. Några av er kommer jag att ha kontakt med resten av livet. Jag hoppas även att många andra här inne finner nya vänner idag. Vänner för livet. Det kommer Eddie att gilla. En sak jag är i alla fall säker. Det är inte synd om Eddie en dag som denna. Just nu har han en stor fest med syran på andra sidan. Och de mår det bra tillsammans. Men det är lite synd om oss som inte får vara med. Men vi har ju varandra. Och det vet Eddie. Och jag tror att det var därför han kunde lämna oss så kvickt. Utan att ha fått dåligt samvete. Min bror kommer alltid leva vidare i oss alla. För alltid. Ta hand om varandra.
Efter begravningen samlas alla i en lokal nära gamla Ullevi, hemma arena för Eddies älskade IFK Göteborg. Där träffar han för första gången sin mördade väns storebror, Johnny.
Det var gulaschsoppa som Eddie gillade och smörgås och tårtor. Vi drack öl och det var helt fantastiskt. Vilken sammanhållning och kort överallt, naturligtvis på väggen och lite olika. De hade gjort så fint.
Utanför lokalen står en partybuss i limousinutförande parkerad. I den fortsätter sen ett 20-tal ur sällskapet kvällen, och det som Johnny vill kalla för firandet av Eddie.
Och körde liksom runt där och körde hans... när han ringde in till radion, jag körde högt till högtalarna så vi fick höra han, när han ringde in till radion för några år sedan där, fick höra hans röst där och hur skön han var liksom, så det var fint.
Ur bussens högtalare spelas ett klipp från Sveriges Radio Kvällspasset med Christer och Morgan när Eddie ringer in till programmet. Johnny har lyssnat på det många gånger sedan Eddie gick bort.
Ja, men tycker du att Eddie ska dra en historia till?
Ja,
men kort är den. Ja, men nu kör vi Eddie.
Kort du, gott.
Nej, men det var så här, samma året efter det här svarta, vad ska man säga, den historien. Så var det så här, jag skulle vara med, jag gick teaterlinjen då, så jag skulle ha slutproduktion. Och då står det i manus att en person ska säga till mig, din jävla blondinfitta. Och då tänkte jag att, ja men då måste jag ju vara blond. Så jag gick ur slinge, för jag vågade inte färga hela året. Men det blev inte tillräckligt. Så en timme innan premiären så gick jag in till tjejerna på personlig stil, där linjen finns inte längre. Men så de bara, hallå tjejer, jättefräscha brudar också för övrigt. Men så bara, jag har ett problem, jag måste vara blond, kan ni hjälpa mig? Och de bara, ja, hur då? Jag bara, men jag måste vara blond, fixa det bara. De bara, ja, så då var det två fräscha brudar som målade mitt hår så det blev helt blont. Sen kom jag tillbaka till teatersalen och min lärare blev så förbannad och frågade vad jag sysslar med. Jag bara, nej, living in the character, sa liksom, och bara tvätta bort det där. Så jag fick tvätta bort det, men det var fortfarande så mycket blont kvar att jag var nöjd med det. Så att...
Där i bussen lyssnar de tillsammans på klippet där Eddies röst finns bevarad för alltid och som kommit att betyda så mycket för Johnny.
Underbart, Eddie. Ta hand om dig.
Jag vill bara säga att ni två är radiovärldens Björn och Benny, för jag har ingen aning vem fan som är vem, alltså. Jag vill bara säga...
Så körde vi den på högsta volym. Och då blev det sån jävla härlig känsla, för innan man lyssnade på den hemma bara. Man körde den upp i högtalarna med typ 20 pers på högsta volym. Ja, då var det som att han var där liksom. Det var det som var coolt.
På väg tillbaka erbjuder Johnny Ann att ta vägen förbi Högsbo och släppa av henne där hon bor. När bussen stannar utanför hennes trappuppgång i huset bredvid Eddies samlas alla i en spontan minnesstund.
Och det var inte planerat, utan vi skulle åka i limobussen och fira Eddie.
Det var någon som hade ett fotografi som vi ställde där på trappen och hade tyst minut och så, eller vi stod där samlade. Det hade vi inte tänkt. Att det skulle bli så bra. De körde hem mig och så blev det som fin stund där ute då. Så det var ju helt fantastisk upplevelse. Han gick ju verkligen ut med stil, måste jag säga. Och, ja, det var, och jag bara liksom, som inte, kanske inte festa på det sättet. Och ut, alltså jag sa det liksom, tack för festen liksom, som blev helt oväntat. Nej, fantastiskt. Fantastiskt på alla sätt. Så omtyckt och älskad. Det märktes.
Jag cyklade i Majina någonstans och hörde en motor bara gasa. Jag cyklade på gatan och jag vejde för den. Papp, så låg jag på backen, för de körde ju på mig och sådär, men sak samma, men...
2 månader efter begravningen cyklar en 34-årig småbarnspappa, Mikael, runt i stadsdelen Majorna i Göteborg. Plötsligt grips han av polis, misstänkt för narkotikabrott.
De grep mig och så kom jag på förhör. Det handlade om drogerna och sådär. Misstanke och sådär.
Men när polisen kort efter gripandet kollar upp Mikael ytterligare får de fram uppgifter från ett annat ärende som rör honom. Plötsligt förstår de att mannen de gripit kan ha gjort sig skyldig till betydligt grövre brott än narkotikainnehav.
De nämnde bilden på skorna, Björn Borgs skor, att det skulle vara att jag haft dem, och de frågade var de var, och jag, du vet, i mitt huvud så var de hemma, för det var ju sommar nu och det var ju vinterkängor, och jag förmodade att de var hemma, i att de var där bara, där man skoställer ner.
Polisen har bilder på Mikael från ett tidigare gripande. Det var i oktober 2017 som han hamnade i bråk efter att ha gjort inbrottsförsök i en bil. Där syns han bära precis den modellen Björn Borg-skor som enligt polisens tekniker lämnat avtryck i Eddies lägenhet.
Jag visste aldrig att de var Björn Borg. Jag har aldrig läst att det är Björn Borg. Jag har inte ens kollat om det är Björn Borg. Det är bara ni som har sagt det till mig att det är Björn Borg.
efter ett långt och fruktlöst spaningsarbete där de vädjat om tips från allmänheten och även kallat in gärningsmannaprofilgruppen, tror sig polisen nu till slut ha ett ansikte på Högsbomördaren. Men när polisen gör husrannsakan i Mikaels lägenhet hittar de inte skorna någonstans. Trots att han i förhör uppger att ett par liknande kängor ska stå i hallen.
Så var jag på sjukhuset lite, kom tillbaka till häktet. Fick jag den nya misstanken om mordförsök där. Och, du vet, då jag bara, det var som ett skämt. Jag fattar inte, du vet.
Men polisen ska göra ett annat fynd hemma hos Mikael som är minst sagt intressant för utredningen. På en av jackorna som hänger i hallen hittar de spår av blod från Said. Mannen som överfölls i sin lägenhet av en okänd knivman ett halvår tidigare.
Alltså det var bara tungt att få först och främst misstanke. Jag kan inte förstå. På någon jacka så var målsägarens blod där. Och jag visste inte vilken jacka det handlade om. Det var ju hemliga, ni sa ju att det var hemligt. Hemliga bevis och sådär, jag förstod inte.
Mikael nekar till alla anklagelser. Han har inte mördat Eddie eller försökt mörda Said. Han har aldrig träffat någon av dem. Och om de två händelserna vet han inte mer än det han någon gång råkat se på löpsedlar i affären. När han får höra om blodet på jackan blir han chockad.
Först jag tänkte var, jag blev så här arg på en person som... Han hade lagt en jacka hemma hos mig mot pant, så det var det första jag tänkte var att det var den jackan. Eller att det är så, du vet, det är någon annan som har placerat. Jag visste inte, jag bara så här, var fundersam.
Från mars, då Eddie mördades, minns han inget mer än att han låg hemma och tände av för att försöka bli kvitt sitt drogberoende. Förutom att det var kallt som attans och att han hatar kylan. Mikael har sina teorier om hur Saids blod kan ha hamnat på jackan, men han vägrar konsekvent i förhören att ge polisen några namn på personer som han menar skulle kunna vara intressanta för utredningen.
Det är inte så lätt, alltså. Jag har aldrig gjort det. Jag sitter mycket i fängelse och det funkar inte. Det funkar liksom inte att vara namngivare. Det är sånt där kommer fram och det blir inte roligt för sådana som... namnger folk. Har jag sett med egna ögon.
När Johnny den sommaren får veta att polisen till slut anhållit mannen de misstänker har mördat hans lillebror, är det som om allt börjar om.
Man vaknar varje morgon och så mådde man då. Man trodde att man hade drömt liksom, att han var borta. Men sen insåg man efter 30 sekunder eller någonting att ja, det är ju fan sant liksom. Han är ju borta liksom. Så man vaknar alltid med en sån här äcklig känsla i kroppen liksom.
Tiden efter begravningen har han äntligen, i korta stunder, lyckats tänka på annat. Men i och med gripandet så blir det så konkret att någon faktiskt tagit livet av hans lillebror.
Man mådde lite illa, man tänkte, så jag försökte slå bort tankarna då, för jag har lärt mig det att ju mer man är arg, är du arg i 2 timmar, då mår du dåligt i 2 timmar. Bryr man sig om en sån människa då. Ja, ju längre jag bryr mig om den här människan, ju mer mår jag dåligt liksom. Så att jag bara bestämde mig att jag bryr mig inte om han överhuvudtaget. Han finns inte för mig.
Johnny har under utredningen sporadisk kontakt med polisen. De har berättat det de kunnat, men han har försökt att inte hemfalla åt allt för mycket grubblerier kring hur och varför. Det tjänar ingenting till.
Och då är även det med att han flyttar, hans polare flyttar 2 dagar innan. Han har bott där i typ 2 år liksom. Varför flyttar han 2 dagar innan? Kände gärningsmannen till detta? Alltså du vet, det är sådana här sjuka grejer som man tänker på bara. Så att det blir ju, och därför tänker jag bara så här, skitsamma. Det är ingen mening att tänka på något av det, för då blir man bara galen. Det är samma sak, varför ska den här gärningsmannen gå in och göra det här överhuvudtaget? Jag glömde nästan av att den här killen var häktad liksom. Ja, visst, det kom en rättegång, du vet. Så jag gick vidare med mitt liv. Jag hade min sorg. Tog hand om mina barn som mådde jättedåligt. De kom efter i skolan. De mådde dåligt när jag lämnade hemmet liksom. Jag fokuserade på det liksom.
Idag inleds rättegången mot en 34-årig man som misstänks ha mördat 31-åriga Eddie Svensson i Högsbo i mars förra året. 34-åringen misstänks även för ett uppmärksammat mordförsök på en 49-åring boende i samma kvarter. Två dåd som satte skräck i en hel stadsdel.
Onsdagen den 9 januari 2019 inleder tingsrätten i Göteborg sina förhandlingar. Mikael står åtalad för mord, mordförsök och två fall av försök till grov stöld.
Var har du i lägenheten på Sikelgatan och tog ett par byxor den här natten, mellan den 27 och 28 december?
Absolut inte, aldrig.
Det är kammaråklagare Håkan Johansson som väckt åtal. Vi hör honom fråga ut Mikael i tingsrätten.
Har du träffat Eddie eller David, de två som bodde i lägenheten?
Aldrig.
Kommer du ihåg vad du gjorde den 7-8 mars förra året?
Nej.
Var du på Sikelgatan den natten?
Nej.
Var du inne i lägenheten?
Nej.
Säker på det?
100%.
Ingen minneslucka?
Nej, men jag hade minnats det där. Så det... Jag hade kommit ihåg det där.
Under förhandlingarna ska Mikael fortsätta att hävda sin oskuld. Precis som i polisförhören framhärdar han i att han inte har någonting med vare sig mordet eller mordförsöket att göra. Samtidigt har det under polisens utredning framkommit flera omständigheter som pekar på motsatsen.
Brukar du titta på veckans brott?
Jag har kollat på veckans brott, men inte när jag var ute. Det har varit på anstalt, så jag har följt det.
Den 27 februari 2018, bara en dryg vecka innan Eddie hittas mördad, tar SVTs veckans brott upp Mantorp-morden. Ett fall som vi berättat om tidigare i den här podden, där det äldre paret Ann-Kristin och Thor hittas brutalt mördade i sin villa utanför Linköping. I programmet diskuteras hur gärningsmannen efter morden hällt diverse vätskor över deras kroppar i ett försök att försvåra polisens utredning. Precis som det var när Eddie mördades.
Då är det inget du kommer ihåg om du såg det här avsnittet som jag berättade om dubbelmordet i Mantorp?
Jag har aldrig kollat på veckans brott under perioden 2000, sent 15 till 8 juni 2018. Jag kollar bara på comedy, eller så jag kollar bara på internet eller sådana kanaler som är på betalkanaler eller vad det heter.
Men vätskorna som hälls ut över Eddies döda kropp i syfte att försvåra polisens arbete visade sig istället vara till hjälp. När vätskorna kom i kontakt med en förgreningsdosa på golvet orsakade det kortslutning i lägenheten. Det var därför Eddies rumskompis David inte kunde tända lyset när han först kom till platsen. Och på rapporter över elförbrukningen kan utredarna se ungefär när elen bröts. Det tillsammans med grannens vittnesuppgifter gör att man fastställer tiden för Eddies död till natten mellan den 7 och 8 mars. Två dygn innan han hittas.
Har du någon förklaring, fundering på hur användaren av mobilen klockan 05.44 hamnat på den sidan på GPS som den hamnat på?
Nej, det är det jag inte har.
Därför framstår det så mycket märkligt att det är den 8 mars på en mobiltelefon som hittats hemma hos Mikael har gjorts en sökning på knivskärning i Högsbo. Samma natt som Eddie dör, men två dygn innan någon upptäcker det.
Man knivskuren i Högsbo.
Ja, men jag vet bara att jag har hört, det är inte jag som har sökt på det, men jag har hört andra, jag vet att det alltså när folk kommer och hämtar tabletter. Det är inte ens alltid sant, för man hör alltid något tokigt som de gör. Jag vet inte om det är bortförklaringar de har eller om det är sant. Men i och med att de äter tabletter och så de är ju med om konstiga saker och så. Så...
Jag förstår inte. Vad är det du menar?
Alltså jag hör ju saker som händer i övrigt. Det finns ju andra saker som händer. Allting hamnar kanske inte i tidningen, men... Ja, det är sånt som jag hör... Inte riktigt svägar, men ja, när man pratar med folk ibland så det händer ju.
Jag förstår fortfarande inte vad du menar.
Nej, men jag säger bara att jag har hört alltså, av andra att det har hänt Ja, så här, slagsmål. Det kan ha hänt vad som helst.
Mikael har under polisförhören inte velat kännas vid att mobiltelefonen skulle tillhöra honom. I tingsrätten hävdar han istället att han inte kan ta 100% ansvar för allt som händer på den telefonen. Han finansierar sitt eget missbruk genom att sälja tabletter. Och det är alltid en stridström människor som passerar hans bostad.
Menar du att du skulle kunna ha hört av någon annan om något slagsmål och därför gjort den här sökningen?
Ja, men det är inte jag som har gjort den här sökningen.
Det vet du.
Ja, för jag vet inte, alltså, men tiden och allting, det känns så här skumt. Mm. Jag skulle vilja se också, som du nämnde, sökorden.
Mm.
Hur, för jag vet inte, jag har aldrig sökt på någonting, i så fall, jag vet inte.
Det var Björn Borg-kängorna, vars avtryck återfanns i Eddies lägenhet, som till slut ledde polisen till Mikael. Men under utredningen har polisen säkrat ytterligare ett viktigt spår från mordplatsen.
Har du någon förklaring till hur det är med, som kommer återkomma till, med vilken grad av säkerhet ditt fingeravtryck sitter från ett pekfinger på den här hoptryckta flaskan som ligger där på skrivbordet bredvid Eddies döda kropp? Har du någon förklaring till när det skulle kunna hamna?
På tändvätskeflaskan, vars innehåll sprutats av Eddies kropp, har tekniker hittat ett fingeravtryck. Mikael försäkrar att det inte är hans. Men om det mot förmodan skulle vara det, spekulerar han, så kanske den verkliga gärningsmannen hittat tändvätskan på en allmän grillplats i närheten som Mikael nyttjat då och då.
Jag vill inte ens komma på förklaringen. Det är inte mitt fingeravtryck. Jag har inte varit i lägenheten och ställt till den där röran, hemska röran. Och visst, jag har grillat och säkert använt en tändvätskeflaska. Men det är så här, det är på somrarna som jag har grillat. Och oftast har jag använt, 90% av gångerna har jag använt engångsgrillar. Men inte vad jag minns att jag har använt tändvätskeflaska, men...
Vad sa du?
Jag minns inte att jag använde någon tändvätska, men det har säkert, det kan ha hänt, alltså jag säger inte att det är omöjligt.
Med exakt vilken säkerhet det går att säga att avtrycket kommer från Mikael är en fråga som kommer att avhandlas noga under förhandlingarna. Ett begrepp som är av central betydelse och som ska återkomma ofta är inkonklusivt. Mikael använder det till och med själv i ett polisförhör den 6 augusti. När han konfronteras med uppgiften om att hans fingeravtryck hittats på ett föremål på mordplatsen. Först undrar jag om det är mitt eller inte, för inkonklusivt hit eller dit. Det är inte mitt, det är därför jag vill höra om det.
Daktylog. Vad är en daktylog?
Ja, det är en fingeravtrycksspecialist. Då är jag specialist på att identifiera fingeravtryck, helt enkelt.
Det är daktylogen, fingeravtrycksspecialisten Kristina Ekman, som tillsammans med en kollega slagit fast att fingeravtrycket på tändvätskeflaskan är vad de kallar inkonklusivt mot Mikaels högra pekfinger.
Kan du förklara för rätten och så här vad det betyder?
Ja, det betyder att det är min och en kollega till mig bedömning att avtrycket kommer från, med en liten osäkerhet då, som vi ger uttryck för genom begreppet konklusiv då.
Det handlar om hur fingeravtrycksspecialister rent språkligt bedömer och uttrycker sannolikheten för att ett fingeravtryck kommer från en specifik person. Den högsta nivån av säkerhet kallas identifiering.
Så det är, vi har inte helt och hållet kommit fram till en identifiering då. Vi har inte funnits tillräckligt med relevant information i avtrycket för att kunna komma ända fram, utan vi har, det är snäppet under en identifiering, kan man säga.
Den där lilla osäkerheten kan också uttryckas som att det i jämförelsen mellan fingeravtrycket på tändvätskeflaskan och Mikaels högra pekfinger finns, citat, en betydelsefull mängd överensstämmande och ingen oförklarbar särskiljande information, men sammantaget inte tillräckligt för identifiering.
Skulle du kunna beskriva det med ord på ett annat sätt?
Ja, det är väl att man... Man... I princip så är man ju så nära att man står och tvekar. Ska jag kalla detta en identifiering? Eller ska jag kalla det inkonklusiv? Så att det är ju inte det här att man har överensstämmelse eller likheter vilka som helst. Utan det ska ju vara likheter som gör att man tror att det är den här personen. Men på grund av kvaliteten då så vill man ändå ge uttryck för en liten osäkerhet.
Med vilken säkerhetsbedömningen görs låter sig enligt Kristina Ekman inte uttryckas i siffror eller procentsatser. Men till slut enas hon och åklagaren i en upplysande negation.
Vet du vem Svante Lagman är?
Ja.
En kollega?
Ja.
Han hördes i synagoga-ärendet.
Ja, precis.
Där var det ett inkonklusivt fingeravtryck också.
Ja.
Har du... Jag lyssnar på det. Han säger till och med att det skulle vara mycket osannolikt att det är någon annan.
Ja, så skulle man också kunna... uttryckare, det grejen är att man inte kan använda procentsatser utan man får liksom använda vanliga ord utan att koppla siffror till dem. Så det är absolut mycket osannolikt.
Det är din bedömning också?
Ja. Mm.
Jag kan inte det nu. Jag har mycket rädsla. Kan inte sova.
Vi hör Said i tingsrätten, nu genom en ny tolk.
Till det minsta ljudet så vaknar jag. Ja, mitt humör är förändrat. Mitt barn och min fru är ledsna på mitt humör. Jag själv vill inte vara så här, men det är mycket svårt. Jag orkar inte stå ut med.
När Said tar plats i Göteborgs tingsrätt har det gått drygt ett år sedan den där natten i december då någon försökte mörda honom. Han har fortfarande inte återhämtat sig.
Vad kände du när man läste upp obduktionsrapporten gällande
det? Ja, men när de läste upp det så föreställde jag mig själv istället för Eddie. Att om jag inte kunde gå upp ur sömnen, ja, med hur på som han på ett barbariskt sätt hade jag blivit styckad. Jag tänkte på det, hur en människa kan vara dålig och hänsynlös för att grymt för att kunna göra detta. Jag kunde inte lyssna på det, jag gick ut.
Said måste lämna rummet. När rätten går igenom detaljerna kring Eddies mord blir det för mycket för honom. Beskrivningen av attacken, hur Eddie överfölls direkt i hallen när han upptäckte gärningsmannen och det brutala övervåldet. Likheterna med det som hände honom är många, med den skillnaden att han överlevde.
Och efter det jag hörde på vilket sätt Eddie hade blivit mördad, jag säger till mig själv, varför är jag vid liv och han blev så? Jag kunde också liksom han dö och nu hade alla glömt bort det.
Att polisen i juni så snabbt kunde sikta in sig på Mikael hade inte bara med en skor att göra. Sättet på vilka Said och Eddie blivit överfallna följde ett mönster. Ett mönster som kändes igen från Mikaels tidigare brottslighet. Han förekommer med 19 avsnitt i belastningsregistret. 2010 dömdes han till fängelse i 5 år och 6 månader för att under ett rån ha trängt sig in i lägenheten hos en 80-årig, rullatorburen och hörselskadad kvinna. När han ertappades så överföll han henne med kniv. Den gången kunde han knytas i platsen eftersom blod från kvinnan hittats på en av hans skor. Den här gången finns Saids blod på en jacka som hittats hemma hos honom. Mikael förstår fortfarande inte hur den kan ha hamnat där.
Jag vet fortfarande, det är fortfarande för mig en gåta och jag har försökt förstå vem som ska ha för om det är den där jackan som var på brottsplatsen, det är inte jag som har burit den, det är inte jag som har huggt honom, det är inte jag som har varit där inne för att köpt stjäla, så jag måste ju komma på vem det är och jag vet inte vem det är, jag vet inte hur jackan har kommit ur min hand och sen kommit tillbaka med blod så gott.
Har du suttit här en stund. Du var här i onsdags. Har du tittat på den misstänkte?
Ja.
Men för Said, som trots sitt upprivna tillstånd redan samma natt som han överfölls kunde lämna ett tydligt signalement på gärningsmannen. För honom råder inga tvivel om vem som bar jackan den där kvällen. Hans andra tolk berättar.
Det är samma ögon, hans ögon.
Känner du igen honom?
De här ögonen glömmer jag aldrig.
Nu när du har sett Mikael sitta här i rättssalen, du säger att det är samma ögon. Känner du igen det övriga utseendet?
Ja.
Idag är den sista rättegångsdagen gällande dåden i Högsbo. En 34-årig man står åtalad för mordet på 31-åriga Eddie Svensson och ett mordförsök på en 49-årig man som vi kallar Adam.
Den 4 februari 2019 döms Mikael till livstid i fängelse för mordet på Eddie Svensson och mordförsöket på Said. Hur han vid dåden tog sig in i lägenheterna, om han hade nyckel eller dyrkade upp dörrarna, blir aldrig klarlagt. Domen överklagas och onsdagen den 15 maj 2019 fastställer en enig hovrätt tingsrättens livstidsdom.
Det har ju varit så upp och ner det här året. Det är nästan ett år nu. Det är ju helt overkligt att tänka att tiden går. Och hur man lever med honom hela tiden och tänker på Eddie så mycket som jag gör.
Det har gått nästan ett år sedan Eddie mördades när vi träffar Ann i hennes lägenhet i porten bredvid Eddies. På köksbordet står begravningsprogrammet med en bild på Eddie på framsidan uppställt vid ett tänt ljus. Att han aldrig mer ska gå genom källargången och upp till hennes lägenhet bara för att få snacka av sig lite, som han brukade, har lämnat efter sig ett stort tomrum.
Den dörren på innerdörren, om man säger så, brukar jag gå förbi när jag ska tvätta och lägga handen på dörren och säga några ord och så. Så det gjorde jag ju senast förra veckan då, när jag tvättade på morgonen. Då säger jag några ord ibland och lägger hand på dörren och så. Att jag saknar dig eller något sånt. Det känns väldigt fint. Det kommer liksom automatiskt bara. Alltså jag skulle verkligen vilja ringa upp han och bara att han ska komma hit och ge mig en kram och sen gå hem. Han var verkligen jätte speciell och unik på det sättet. Han var rolig.
Jag tömde lägenheten nu det sista här för några veckor sedan. Tog ut de sista möblerna då. Jag gick runt där hur länge som helst. Jag hade kunnat sitta där en vecka liksom. Jag vill typ åka dit nu. Jag vet inte vad det är, men det är tufft. Stor del av mitt liv är borta. Många, han hade påverkat många liv. Det är också en tröst att på något sätt att upptäcka att jag visste att han hade många vänner, men på någonstans så känns det också lättare att gå in med sådana grejer när man vet att det är så många som upplever samma sak liksom, samma saknad, och då blir man liksom men det känns lättare på något sätt.
För Johnny har det senaste året naturligtvis varit tufft och smärtsamt. I begravningstalet beskrev han sin lillebror som en person med en ljus syn på livet. Precis som Eddie gör Johnny nu sitt bästa för att göra just det, se positivt på tillvaron. Och tack vare Eddies många vänner och bekanta kan han bevara minnet av honom.
Jag vill ju ha allas bild av Eddie. Alltså även om det är Josef i Spanien liksom, han träffade för 10 år sedan, så vill jag att han ska berätta när han satt med Eddie och gjorde det och det. Det får mig att få honom levande igen.
På årsdagen fortsätter firandet för att hedra minnet av en älskad lillebror och vän.
Nu är det ett år om några dagar här. Då ska vi träffas liksom. Alla som kan och ska träffas och åka runt i liksom en partybuss liksom och bara det som han älskade mest, eller mest, men det som han älskade liksom mycket och som vi gjorde ofta liksom, så ska vi åka runt i den då några timmar liksom och fira hans minne liksom.
Du har lyssnat på En mörk historia och den tredje delen om Högsbomannen och mordet på Eddie Svensson. Avsnittet är producerat av Joel Silberstein Hont och av mig, Carl Fridsjö. Intervjuerna gjordes av Nicole Melin och musiken kommer från Epidemic Sound. Klippning och ljudläggning av Underton. Glöm inte att prenumerera och följ gärna länkarna i avsnittsbeskrivningen till våra sociala medier för information om kommande avsnitt. Du kan också stödja vårt arbete genom en donation på 29 kronor i månaden via Acast-appen. Som tack får du förtur till nya avsnittsserier och lyssnar utan reklam. Tack för att du lyssnat.